För 10 dagar sedan så var det Kristi himmelfärdsdag. Och vi står väl inte och tittar mot himlen än? Ja, vi står väl inte och tittar mot himlen än 10 dagar senare. För det är inte där han är, Jesus. Olof Hartman, han säger, en teolog och präst, han skriver så fint om Kristi himmelsfärd. Närmare bort från oss, det är himmelsfärdens paradox. Bort från oss för att vara närmare oss, helt enkelt. Ja, det kanske inte är så enkelt, så därför så ska jag läsa några rader som Olof Hartman skriver. Kristus är inte bara en medvandrare genom tiden. När han nu har brutit alla tiders och rummets spärrar är han också närvarande inom sina lärjungar i själens universum. Han är vår förebedjare i treenighetens djup. Men när vi ber vårt Fader vår är det inte bara vi som ber. Det är han. Så när apostlarna står och ser efter honom, för att använda bilden i apostlagärningarna, så är han i själva verket närmare var och en av dem än han kunnat vara under sin kroppsliga vandring på jorden. För att vara nära, men också för att få oss att se vårt ansvar. Nu ligger budskapet, det han förkunnade i ord men också genom hela sitt sätt att vara. Det ligger i våra händer efter himmelsfärden. Och nu måste vi mogna och se det. Inte stå och se upp i himlen, utan sänka blicken, se varandra. Och jag läste i veckan ett lite annorlunda brev som jag tänkte läsa för er. Och jag hoppar över svordomarna, för det vill jag inte säga här. Det är Stefan Sundström som är musiker och sångare som har skrivit så här. Han fick ett brev från Gud där Gud skriver: Hej Stefan, nu är jag så trött på ditt gnäll. Du säger i din fylla och i dina drömmar att du tycker jag har inrättat livet orättvist och grymt. Att den här världen som egentligen skulle kunna vara så vacker, med människor som är snälla mot varann och hjälper varann över gatan, har blivit någon slags clay pit, lergrop tror jag att det betyder, där folk trampar ner varandra i dyn för att komma upp till den ynka procent av mänskligheten som sitter på scenkanten och skrattar åt alla som krälar där nere. Men det är ju trist att det blivit så. Men jag har ju gjort så gott jag har kunnat. Nu orkar jag inte längre. Ni får väl göra något själva. Vänliga hälsningar, Gud. Stefan Sundström som funderar över vårt ansvar. Och jag tycker att det är fantastiskt att någon skriver detta. För det är så ofta det är så här. Ja men Gud, varför gör inte Gud något? Och kanske allra mest de som själva inte tror på Gud. Men även vi ibland. Och att då skriver han, för han skriver inte bara det här, utan vill ni läsa så läs i ETC, den tidningen. Han skriver jättefint, för han skriver så här: vi människor måste snart, väldigt snart, mogna från vår längtan efter en mamma och en pappa som vet vad det här livet går ut på. Vi måste ta ansvar för det här. Göra som Malena Ernman, sluta flyga flygmaskiner. Vi måste göra som Jesus och säga till den här procenten som äger mer än vad halva jordens befolkning tillsammans äger, att det kommer att vara lättare för en kamel att komma in i himmelriket än vad det är för er att få vara med på vårt party. Det finns något genuint i det Stefan längtar efter. Att inte skylla ifrån sig. Att hitta den där mognaden i att när Jesus lämnar, som han tycker, så kommer han ännu närmare för att ge oss möjligheten att våga göra, att våga vara. Och jag vill återvända till Olof Hartman och nu till pingsten, för det finns den här bryggan emellan. Och då så skriver Olof Hartman: en orsak till den av många omvittnade svårigheten att förstå den helige ande är vanan att se anden som motsats till materien. Men anden är inte antimateriell. Tvärtom gestaltar anden ständigt i materia. När världen skapas sänder Gud sin ande. Då förnyas jorden. När ordet blir kött, när Jesus blir människa, sker det av helig ande. Och i den särskilda utgjutelse som äger rum efter Kristi uppståndelse skapas något synnerligen materiellt. Det som Mats läste om. Vad är det som skapas? Jo, kyrkan. Idag är det kyrkans födelsedag på pingstdagen. Och den är konkret och inte svår att förstå. En annan tendens som skymmer utsikten mot andens verk, det är ett slags privatisering. Anden tänks som något som händer den enskilde, men den händer världen. Världen skapas, världen återlöses och världen helgas. Det är därför vi tänder ljus. För det som händer i världen. Vi behöver det naturligtvis för oss själva. Men det är för världens skull som anden kommer. Ja, vi står väl inte och tittar upp mot himlen. Utan vi sänker blicken. Vi ser varandra. Och tror det han sa att vi skulle göra. Det han berättade om. Det han visade i när han mötte människor. Det liv han levde. Det är där han är, Jesus. Det är här han är. Anden är konkret. Och bilderna för anden blir så tydliga. Vad säger man? Anden är som vinden. Luften vi andas. Utan den kan vi inte leva. Anden, de här tungorna av eld. Elden, solen, värmen. Utan den kan vi inte leva. Och sen, den sista bilden. Eller sista, det finns fler. Men den här bilden vill jag läsa för er. Det är från Johannes evangeliet som är dagens evangelietext. På sidan 1589. På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Detta sa han om anden som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Det hade inte varit Kristi himmelsfärd när han säger de här orden. Men idag har det varit Kristi himmelsfärd. Och idag så finns anden för oss. Och den är som det levande vattnet. Har ni tänkt på vad mycket vatten det finns här inne? Ja, det är 60% av oss, våra kroppar, som är vatten. Och vi kan inte leva utan det. Det där vattnet som inte är stillastående. Det där som inte blir unket och dött, utan som är levande, pålande, rörligt och friskt. Det bjuder Jesus på. Det kan vara en stilla ström. Det kan vara en fors. Men aldrig stillastående. Det kan aldrig rinna tillbaka. Och det har alltid ett utflöde. Döda havet. Ni kanske vet varför Döda havet är dött och det inte växer någonting där. Jo, det är för att det finns inget utflöde utifrån Döda havet. Det Jesus vill är att vi ska se världen. Se att vattnet är inte privat, utan det är ett flöde för att flöda vidare. Vi behöver komma till Jesus. Vi behöver få fylla på ständigt, ständigt. Så det står inte emot varandra. För om det gjorde det, att det bara var för världen, då skulle vi bli som Aralsjön. Känner ni till Aralsjön? Det var världens fjärde största sjö. Det var. Och sen så använde man vattnet i den till bomullsodlingar som tog så otroligt mycket vatten. Så idag så finns det bara en liten spillra kvar av den här sjön, för man dränerar den. Så bli aldrig som Aralsjön. Det kan man behöva påminnas om ibland. När man ska räcka till och det ska strömma ut vatten till olika saker. Så det kan man ha som en liten påminnelse. När Jesus står där på högtidens sista och största dag. Kom till mig och få det levande vattnet. Bli inte som Aralsjön. Idag kanske han skulle säga det. För du måste fylla på. Och du har rätt att fylla på. Men låt inte vattnet stanna sen inom dig. Så att det blir unket och dött. Och då finns det en berättelse som jag vill avsluta med. Som jag tycker är så vacker. Och några av er har säkert hört den förut. Det var en gång en man som hade två vattenkrus. Krusen fäste han i vardera ändan i en lång pinne. Som han la över axlarna varje morgon när han gick för att hämta vatten från floden. Det ena kruset var i perfekt skick. Medan det andra hade en stor spricka som gjorde att kruset bara var halvfullt efter promenaden från floden till huset. En dag när mannen höll på att fylla krusen i floden kunde det spruckna kruset inte vara tyst längre. Jag skäms så förskräckligt, grät kruset. Jag gör ett uselt jobb. På grund av min spricka får du bara hälften så mycket vatten av mig som du borde. Jag känner mig så misslyckad. Jag visste inte att du kände så här, svarade mannen bekymrat. Men gör mig en tjänst. På vägen tillbaka till huset tittade hon noga på vägen. När de kom tillbaka till huset frågade mannen, la du märke till de vackra blommorna vid vägkanten? Ja, snyftade kruset. La du märke till att de bara växte på din sida av vägen? Du förstår, jag har alltid vetat om din spricka. Därför planterade jag blommor vid vägkanten som du har vattnat varje dag. Om du inte varit som du är skulle jag inte varje dag kunnat plocka blommor att sätta på bordet. Utan din spricka skulle både vägkanten och huset saknat denna blomsterprakt. Kom till mig och drick. Kom till mig och drick. Och låt det sen flöda vidare. Till kraft i ditt liv. Men också vidare.